Let's do it!
Yes!
Ja, jag har tryckt på räck redan.
Mm-hmm. Fick du med det?
Jag fick med det, men jag kommer klippa bort det, tror jag.
Spännande!
Mm.
Halleluja! Välkomna till det röda avsnittet.
Ja.
Mm.
Det har det blivit.
Det blev det.
Ja. Det ska snackas lite irländsk öl idag. Irish Red Ale är öltypen som vi ska behandla.
Ja. Ja.
I denna podd, hembryggning halleluja, med Sebastian Rutelin, Magnus Vasilis och Simon Svensson.
Halleluja!
Ja. Halleluja!
Halleluja. You tell them.
Och det ska vi ju göra, men vi har en annan grej först, va? Som vi ser fram emot sådär ofattbart mycket.
Ja, ja, extremt en ära kan man säga.
Ja.
Det får man ju verkligen säga.
Så den tycker jag att vi tar och ringer upp honom så att vi får smaka på det ölet. För nu har jag väntat hela dagen här.
Och vem är det vi ska ringa då?
Erik Rova.
Som har varit otroligt generös och skickat ner ölet som tog hem hela SM i år.
Tre vänner.
Åkerbärs Lambic.
Mm.
Ja, det är en rätt så exklusiv öl får man ändå säga.
Det får man säga.
Undrar vad den hade gått på kommersiellt.
Ja, vi får se vad han har att säga.
Ja, vi ringer.
Det gör vi.
Ring, ring!
Ja, hej, hej, det är Erik.
Tjena!
Hej!
Hej,
hej Erik, hej. Grattis!
Tack så mycket, tack.
Ja,
den här klyschfrågan, hur känns det?
Ja, det känns otroligt kul. Det var ju, det var inte så väntat, så det var en väldigt glad överraskning för mig och mina medbryggare. Det var, ja, det var superkul.
Har du tävlat mycket på SM tidigare?
Nej. Nej, det första SM.
Första SM? Fy fan, va?
Lägg på!
Ja, snyggt, men du har bryggt en hel del då. Det här är ingen öl som man kanske ger sig på första batchen.
Nej, jag har väl bryggt 10 år ungefär. Jag är inte så bra på att hålla räkningen, men 10 år plus skulle jag tro att jag har bryggt. Och tävlat har jag gjort här i Umeå, i Norrland. Jag kommer ifrån, har vi Norrlands hembryggarträff. Och det har väl på något vis, vad ska man säga, levla upp bryggandet och skapa något slags intresse för att tävla. Så att det var, jag var sporrad av andra hembryggare från Umeå och Norrland som hade skickat in tidigare. Så då vågar vi också skicka in.
Ja, det gjorde du rätt i.
Men brygger du mest tillsammans med dina polare där som ni har gjort den här ölet? Eller brygger du mycket på egen hand också?
Det är väl både och, får jag säga. Jag brygger väl en del själv, men ganska mycket med Mårten och Martin också. Och det är väl, jag har 4 barn och ett eget företag. Så att det blir inte kanske så ofta som jag skulle önska att jag bryggde. Mest är det väl kanske med Mårten och Martin numera.
Men är det mycket den här, för nu vann ni ju med en fruktlambic. Jag tog ju brons med en fruktlambic med mina vänner. Det är lite sur, men är det mycket den typen av öl ni brygger? Det vill säga spontanjäs, vildjäst med bakterier och så vidare, eller?
Jag tycker väl att det är väldigt kul att blanda både de här liksom kortare cyklerna och de här långa. Så det har väl blivit kanske mer pseudolambic, och vi har någon slags egen motsvarighet till ert brassefat. Mm. Jag lyssnade på det här lambic-avsnittet och var peppad. Vi ska snart göra vårt första uttag ur våran solera. Det är allt möjligt. Men det är ju superkul med sånt där som tar ganska lång tid. Ja. Det måste jag säga.
Men kan du inte gå igenom processen för det här ölet ni vann med då? Åkerbärslambiken?
Ja, precis.
Bara ett kort.
Absolut. Och det är ju, det är inga konstigheter egentligen. Det är, vi har kört 2 vändor pseudolambic där vi har en enkel grundöl och tillsätter slattar från dregs från lite olika. Första året så körde vi en liksom bräckeriet Carboy och en Carboy med mer belgiska dregs. Och så smaksatte vi det med lite olika bär och växter. Och den här är då år 2. De låg typ ett år på Carboys. Och det här, sen har vi liksom gjort lite blandningar med olika slattar och tagit oss fram till den här som vi körde en del helt naturell. Några med rökta nektariner och så en tredje med åkerbär. Så att det var väl som, det har väl varit någon slags dröm att göra något öl med åkerbär. Men det är så jävla svårt att få tag på volymer.
Kan du inte berätta lite om åkerbär med? För det känns ju som ett bär som vi här i södra Sverige inte ens har sett någon gång.
Nej, och det har väl knappt jag heller, får jag säga. Alltså det är dels, det växer, ja men på namnet åkerbär, det är ju liksom åkerkant. Alltså man går på någon sån här grusväg och så på sidan så då finns det lite bär. Men man får som aldrig någon mängd och de är fruktansvärt jobbiga att rensa. Så att vi har ju en riktigt bra bärplockare i Martin. Han är från skogarna och superduktig på få tag på allt möjligt bär. Men han plockade som ett djur och fick kanske 800 gram eller något sånt. Och så sen fick vi någon, vi hittade en åkerbärskran ute i hamnen vid Holmsund. Några äldre pensionärspar. Och när de förstod att vi kunde köpa liksom lite orensat, för att vi ser ju att det, som vi vill använda dem, så är det en fördel att det inte är så välrensat. Det tillför, om det är lite kronblad och grejer kvar. Så då kunde de släppa iväg lite grann för, då fick vi riktigt bra pris. Fick vi kanske 450 kronor kilot på de orensade. Så det blev, ja men vad fick vi ihop, kanske 3-4 kilo åkerbär till slut. Och så när vi har gjort ganska mycket olika fruktöl och känt att man vill ligga runt 300 gram per liter för att få. Det känns tråkigt att göra ett fruktöl som inte smakar frukt, tycker jag. Ja. Alltså om man går fram. Och det, jag vet inte, jag försökte höra mig för. Det är lite, jag pratade med två stycken som hade gjort åkerbärsöl. För det finns väl någonting så här att det är så potent bär. Så att det liksom kanske inte behöver dosera lika högt. Men vi tryckte ändå på med, jag tror, 280 gram per liter eller något sånt. Så det var ju, det här buteljerade vi i höstas 21 och så nu har det ju legat på flaska ganska länge, men det finns ju ändå rätt mycket åkerbärstryck kvar i den, så tycker jag i alla fall.
Ja, coolt.
Väldigt coolt, och du har ju varit snäll nog att skicka ner en hett eftertraktad halvflaska, eller hur? Mm.
Ja, det känns fantastiskt.
Ja, det är nog första gången jag får prova SM-guld. Ja,
men skulle det kunna bli en tradition, tror ni?
Du är sugen på det. Ja. Ja, det. Nej, men det är lugnt. Du kan få flaskor med nästa år.
Okay.
Nej, så det, vi ska väl göra så att vi öppnar den här alldeles strax. Men det är det då. Jag hängde nästan med på det, men är det här en liksom, är den blandad med ny och...
Nej, den är inte blandad, utan det vi liksom har... Vi har väl återanvänt det som jag tycker har blivit gott från ett år, så har vi liksom låtit, vad ska man säga, bakteriekulturen och det som finns kvar gå med in i nästa nästa Carboy på nästa år. För vi har ju inte, nu har vi ju startat ett sånt Solera-projekt där vi tömmer ut ungefär hälften av det som ligger på 225 liters fatet. Men det här var ju bara 25 liters Carboys, så de har ju liksom tömt ur. Men det vi har blandat ihop, det är väl liksom, vad är det för dregs i den här? Från början var det ganska klint och tydligt, men sen har det där blandats ihop efter vad som vi tycker smakar gott och gissa sig fram i någon slags proportioner. Så Så att själva ölet är inte blandat. Det är en enkel pseudolambic egentligen.
Som har stått och jäst själv i x antal månader, antar jag, innan ni tillsatt bär.
Ja, den har stått och jäst själv ett år ungefär. Och så sen så har den legat en månad ungefär med bär.
Okej. Okay. Ek eller något sånt i också? Eller?
Ingen ek.
Ingen ek?
Nej.
Spännande.
Mm. Mycket spännande.
Ska vi?
Ja.
Vi knäcker den. Öppnar jag med den här då.
Var du liksom förvånad själv eller var du liksom nöjd med? Nej, men här har vi nog, men det här ölet ändå, det här är bra liksom.
Det fanns väl liksom i, vi tyckte ju att vi hade gjort en del sån här öl som har blivit bra. Och det kändes väl att nu när vi kör med Åkerbär och får till det där, då finns det ju liksom någon slags USP så. Och sen tyckte vi väl att det blev bra, annars hade vi inte skickat in det. Men jag hade nog inte tänkt att det skulle gå så här bra. Det trodde vi inte.
Då ska vi se. Då har vi hällt upp här. Härlig orange-röd färg. Ja, den doftar ju fantastiskt naturligtvis.
Ja. Tycker du, känner du mycket åkerbär eller?
Kan alltså, jag har nog aldrig ätit åkerbär så att det är lite svårt att pinpointa just det.
Du som pratade om att du gjorde satte kola på du paketerade kola här.
Ja.
Vi har ju haft världens eller Sveriges dyraste läsk som var en åkerbärsläsk.
Ja, men precis. Jo, men den
har du sett den?
Ja, jag har sett den, men jag har inte smakat den, har inte gjort.
Nej. Annars har man inte så mycket referenspunkter till åkerbär.
Nej, det är väldigt gott. Det är väldigt väl liksom bra balans mellan brett och syra liksom, tycker jag. Det är väl liksom det svåra när man brygger sån här typ av suröl, att antingen blir det för surt eller så blir det för brettigt liksom.
Ja.
Och ingen sån TOP, men väldigt fin mjuk bärighet som kommer på slutet här, känner jag. Alltså den ligger kvar länge liksom i munnen. Och påminner nästan liksom om hallon.
Alltså, riktigt hallon.
Nej, men någon sån här bedrottningssylt.
Ja, men lite blandning utav hallon och björnbär. Så,
och lite sådana liksom skogshallon drar ju närmare.
Smultron tycker jag också att det går mot.
Det känns som att den har ett lite större motstånd än de vanliga bären. Att det är någonting... Jag vet inte, är det gott att äta det liksom färskt åkerbär?
Ja, det är gott, absolut.
Ja.
Men det är ju, alltså man orkar typ inte rensa dem för det. Så man måste ha pincett att hålla på. Oj. Så att man moffar bara in det och så får man lite så här blad och grejer.
Spottar
så det
är bättre skröfset.
Det är bättre öl. Det är bättre öl.
Ja, det var väldigt, väldigt gott det här. Så jag tycker, jag uppskattar ju verkligen det som Magnus var inne på. Det var inte, alltså syran var ju så fruktansvärt lagom, får man säga det.
Ja, nej. Verkligen, liksom bra, om man får kalla det, men bra sån här, vet, inkörs suris liksom till folk som inte har druckit suröl. Det finns ju något som alla kan uppskatta här nästan.
Jag tänker tillbaka lite på det Lambic-avsnittet som du höll i, Magnus. Du pratade ju väldigt mycket om vikten av ek. Känner du att du saknar det?
Ja, jag saknar det. Det skulle väl vara det. Alltså, det känns som att det kanske är en del tanniner i bäret, men det är väl kanske lite tannin... Som kanske saknas. Alltså den liksom dimensionen som inte finns där liksom. Men klart att det är ett guldö liksom. Men jag vet inte, jag vet ju inte vad det står om i typ defarna om ek. Ska det vara tydligt ek eller inte? Det är ganska utkänta fat man ska ha när man gör lambic liksom samtidigt.
Mm. Vi hoppas ju kunna göra en liksom årgång 2 av den här. Och då få ja, men den ölen som vi kommer använda då har ju legat ett år på ekfat. Så det blir spännande att se, jämföra dem mot varandra, om man har kvar en flaska.
Det blir en rolig batalj nästa år då.
Ja,
men fan, Brasse mot...
Ja, men du har ju också ett solera fat, eller hur?
Ja, Simon? Precis. Ja. Absolut.
Jag får också skaffa det då, så att jag kan vara med. Och...
Ja, för det. Men vi skickar ju en flaska till dig också, som tack för det här. Jag skickar med bronsölet då, för det smakar hur... Vad säger man? Second loser ja. Smakar. Ja.
Det ser vi oerhört mycket fram emot. Det är superkul.
Ja. Så innan vi rundar av, bara snabb fråga då. Hur ska det gå för Nils Oskar och brygga det här ölet?
De blev ju väldigt oroliga såklart.
Det... Och för åkerbären då? Nej. Ja,
precis. Hur ska vi ha råd med det? Vi kommer få ta 500 kronor flaskan för att få... det hade ju vi såklart en förståelse för, att vi kan inte brygga det här ölet hos Nils Oskar. Så att vi stillade deras oro, och vi har väl inte helt landat i det än, men vi har haft ett möte med Nils Oskar, och vi vill ju jättegärna brygga en öl som är på något vis själsligt besläktad med den här. Och vi har en öl som vi har vunnit någon lokal tävling med, som var en kaffestout med kokaffe. Så då kan man i alla fall få någon slags...
Alltså inte helt kopplingen,
Norrland.
I de norrländska skogarna kan man plocka åkerbär, och så sen när du har gjort det, då får du göra upp en eld och koka lite kokaffe.
Ja. Jag trodde det skulle bli kölsch, ja. Det trodde jag var från Västerbotten.
Ja. Det enda problemet är att EU är ju så petiga med det där. Man får inte kalla det för kölsch om vi brygger hos Nils Oskar.
Nej, det är sant. Du måste ha bryggt i Umeå.
I Västerbotten, ja.
I Västerbotten, ja. Ja, fint.
Ja, det ser vi fram emot det också.
Ja. Tack så jättemycket för att vi fick testa det här och prata med dig.
Ja, hoppas vi syns på SM nästa år kanske.
Det hoppas jag verkligen. Mm. Då ska jag gå runt med guldmedalj runt halsen.
Du ska
det är bra.
Såklart.
Träffa folk.
Gör det rätt i.
Tack själva. Jättekul podd. Och jag tycker absolut att det här ska bli någon slags tradition. Det här är väl en supergrej. Det borde ingå i att man får höra er testa.
Ja, du borde stå i stadgarna.
Ja, visst. Mycket bra sagt.
Ja. Ja, men gött, Erik.
Fint, tack
så mycket. Ja.
Tack
ska du ha.
Det så tusen tack.
Ha det fint.
Hej. Tack, Erik.
Ja. Tack.
Ja, det var... det hade varit märkligt om vi hade tyckt något annat än att det var förbannat gott.
Ja, verkligen.
Ja, det får man ju säga.
Ja, jag är fortfarande lite förbannad i och med att vi tog brons, bara tog brons där.
Trots att ni hade ju kört med eran barrik och...
Ja, precis. Ett jävla jobb. Alltså.
Men ni hade ju bara sådana där vanliga gamla körsbär liksom. Det kommer inte dragande som körsbär igen.
Liksom. Ja, det har de gjort i flera tusen år.
Vi fick ju smaka på det ölet när det var sommarölsträffen.
Ja, men vi kanske ska prata lite om sommarölsträffen också. Ni ändå drar upp det.
Ja, men, det är inte tid. Vi hinner inte med det riktigt.
Vi går vidare då.
Ja, precis. Vi gör det. Ja, det gör vi. Men det var en värdig vinnare, får jag väl ändå säga liksom.
Ja.
Så jag är inte bitter.
Nej, men jag tyckte att eran krik var otroligt god också.
Det ser spännande att se vad Erik tycker om den och hans vänner. Mm. Medbryggare där. Vad de tycker om den.
Konkurrensen,
ja, exakt. Ja. Och också roligt att de har startat ett liknande projekt. Liksom. Det ska också bli spännande att testa deras öl i framtiden, förhoppningsvis.
Mm.
Ja, men nog med surt snack.
Ja. Det får vi verkligen
Imperial,
hoppas.
Nej. Irish Red Ale.
Irish Red Ale är urtypen vi ska behandla lite idag.
Ja.
Irland, har ni varit på Irland?
Nej.
Jag vill gärna åka dit.
Ja, jag har varit där en gång.
Mm.
Det var fantastiskt trevligt.
Det var det.
Jag rekommenderar det.
Vart var du någonstans?
Först var jag i Dublin en natt, tror jag.
Mm.
Och gick med typ en dag och en natt eller något sånt där. Så då hann man ju med Dublin där och Jameson destilleriet och Guinness och de här turistattraktionerna, men som ändå är väldigt bra liksom.
Det var inga fällor liksom, utan
det är ju turistindustrier liksom. Ja. Men jag tycker de gjorde dem jättebra.
Ja.
Jag var på en del några stycken fler såna whiskydestillerier där och tänkte man, ska vi gå på ett whiskydestilleri till liksom? Det blev samma sak, men det var det faktiskt inte, utan jag tyckte de gjorde väldigt bra upplevelser, skapade de liksom.
Ja, okay.
Så det var tyckte jag de imponerade på faktiskt. hospitality.
Hur det är, för jag har, när jag har rest en del i Sydamerika så har jag sett på irländare. Och de har varit så vansinnigt roliga och trevliga. Var det nu, eller har jag bara haft tur och träffat roliga och trevliga irländare? Eller var det liksom irländaren, din uppfattning av irländaren? Är det en god tjomme eller är det...
Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det är ju så alltså mycket den här pubkulturen och kom in och sätta dig ner och som du säger, tjo-tjim och pubbarna är ju helt fantastiska där, och om man går i där Temple District till exempel som är sån där, ja, men det är också så här lite turist, fast det är ändå liksom jättemycket locals där också liksom. Ja. Men alltså de, man tänker en irländsk pub i Sverige, så tänker man att de är utsmyckade och så här, och ser fräckt ut och sånt. Men herregud vad de är utsmyckade där alltså. Mm. Vi gick runt på kvällen sen liksom, när vi hade druckit färdigt och bara tittade på olika pubbar. Så här, bara, vi måste gå in och titta här, men för det var helt fantastiskt utsmyckat.
Ja. Men är det förresten, nu ska vi inte prata om ölsidan, men är Guinness godare på Irland än hemma?
Nej, jag skulle säga att den smakar likadant. Ja. Sen så smakar den kanske godare för att man är där och då. Men jag skulle nog säga att... Men visserligen, ja, vi gick en gång en Guinness-runda här i Sverige. Vi gick runt och skulle bara dricka Guinness och se hur många vi kunde dricka. Om vi blev mätta eller om vi blev fulla.
Ja, och kom först.
Ja, precis. Och då... vilken skillnad det var på Guinnessen på olika pubbar kan jag säga. Och någon Guinness jag inte kunde dricka upp. Det var så bara, men det var liksom typ dåligt, de hade tvättat ledningarna eller någonting liksom, och det satt grejer kvar. Kunde inte dricka det. Och sen andra som var fantastiska. Så det var enormt stor skillnad. Och så måste det väl bli. De dricker ju mycket. I Irland är väl ett av få länder där man, eller då domineras ju av lager fortfarande, men jag läste lite siffror på det. Ska vi se, jag har de här. 63,5% av ölen som säljs på Irland är lager. Nästan var tredje är en Guinness.
Mm-hmm, okay.
Eller en stout, rättare sagt. Ja. En tredje, nej, 30% är stout. Ja. Sen finns det ju lite andra typer också. Men Guinness är ju dominerande. Liksom. Ja.
Det är ändå skit. Det är som att en tredjedel skulle vara typ Carnegie Porter i Sverige. Liksom. Ja. Det finns ju inte på kartan. Liksom.
Min svåger är ju irländare. Och de brukar ju ställa ut kakor och Guinness till tomten. Hans familj.
Ja, fin.
Istället för mjölk och kakor.
Ja. Han var glad jag varit med att tomte.
Ja. Ja, men fatta vilken stark kultur de har kopplat till just Guinness
liksom. Ja. Ja. Det är liksom det enda sättet, för han har ju blivit väldigt försvenskad då. Han har ju bott i Sverige i inte 12 år kanske. Men det enda han håller i, det är ju den, eller det är tydliga som han håller i, det är ju den grejen och St. Patrick's Day. Det firar de just enart.
Ja, ja. Då någon, han just det, han St. Patrick som jagar bort alla ormar från Irland. Skyddshelgonet.
Ja, något sånt jag känner också.
Skrönan säger att han använder dels fyrklöven för att använda, eller treklöven för att använda med treenigheten. Fadern, sonen och helige anden är ju anledningen till med klöven.
Shamrock, eller?
Ja, precis. Shamrock. Och sen så sägs han ju också då ha jagat bort alla ormar från Irland. För det finns inga ormar på Irland.
Mm-hmm.
Men nu vet man ju att det har aldrig funnits några ormar på Irland. det finns inga fossiler eller någonting på ormar. Liksom. Men det sägs att han... Det var han.
Men de här sådana här leprechauns då?
Pysslingar? Ja, nej, det är turisterna. Alltså. Ja. Nej, jag har ingen aning.
Men det är alltså så, det här med ormar.
Ja.
Jag bara tänker på något asgammalt Simpsons-avsnitt där de inför någonting som heter Whacking Day.
Ja, precis.
Där alla ska gå ut och slå ihjäl ormar. Ja. Inspirerat då, kanske.
Av St. Patrick.
Han var inspirerad av Simpsons, St. Patrick. Ja.
Bland de där procenten, jag sa det alltså, återstående 6,2% är ale. Och det är det vi ska fokusera på idag.
Yes. Och inte vilken ale som helst, antar jag.
Nej. Vi ska ju då fokusera på irländsk red ale, Irish red ale, IRA. Dock så ska man ju komma ihåg att det är ju en ny, alltså namnet IRA, Irish red ale, är ju ett nytt påfund. Det är inte irländarna själva som har hittat det begreppet, utan det är väl kanske snarare amerikaner som har börjat liksom beskriva den irländska alen som röd. Ett sätt att beskriva den lite närmare liksom. Den var väl antagligen från början ganska lik, eller var en brittisk pale ale liksom. Det är ju i grund och botten en pale ale, fast som man färgar, kan man väl säga, med lite några procent rostat korn, så den får en lite rödare färg, mörkare färg. Och jäser den lite svalare, får inte så mycket estrar. Ganska lagerlik ale. Inte för stark runt de där 4% så där. Finns starkare varianter idag också, men mer traditionellt. Nej, så att egentligen så kanske Irish ale skulle kunna vara någonting som man också skulle kunna beskriva den som. Men sen har den då idag fått begreppet Irish Red Ale och ännu mer liksom lite grann blivit sin egen ölstil liksom. Och den det finns några liksom, var ska man börja då om man ska prata om irländsk ale? Då kan man ju fundera på hur långt tillbaka i tiden man ska börja, så att säga. Men om vi tänker Irish Red Ale, så finns det några bryggerier som man brukar som se som lite stiltypiska för den här stilen då, prototypiska, eller vad vi ska säga, för att hur den stilen tolkas idag i alla fall. Och det är en gammal, då går man tillbaka liksom gammalt, gamla rötter.
Alltså till och med äldre än Irish Dry Stout, liksom, vad kom först, stouten eller Red Ale på?
Det var ju faktiskt Ale'n.
Ja.
1759 grundade ju Guinness, men han bryggde inte stout från början heller.
Nej,
så att, ja. Men tidigt 1700-tal, 1702, det finns en stad som är väldigt viktig för, liksom det där det startade alltihopa, det är Kilkenny. Mm-hmm. Ni känner kanske ner namnet.
Mm-hmm. Yeah. Det är en stad alltså?
Det är en stad.
När jag tänker på det så kan jag ju bara en stad på Irland, det är Dublin. Jag kan nog inga andra städer.
Galway var jag också. Galway. Det glömde vi, okay. Eller bara vänster sidan.
Men uttalas det Kilkenny verkligen?
Säkert inte.
Kilkenny?
Jag tror att det uttalas Kilkney eller något sånt där.
Kilkney.
Det är ju, men det är, jag vet inte om jag har sagt det innan, men det är min svåger då, som är irländare. Deras barn har ju svenska namn.
Mm. Och irländska uttal, eller?
Men det finns med irländsk stavning också.
Det är sant.
Så de har en dotter som heter Siv.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg om det här är 100% rätt, men jag tror att hennes stavning på irländska är S-A-B-D-H.
Sibbidej.
Och det uttalas Saiv.
Saiv.
På, alltså för irländska är ju liksom, okay. De har ju som ett, de kan, det är ju som ett språk, irländska. Otroligt förvirrande, men det är väldigt fint att de har alltså, lyckats hitta sådana namn.
Coolt.
Nej, men det är ingenting uttalas som man tror, det är på Irland i alla fall.
Limerick är ju en annan stad.
Limerick, just
Assa.
Det.
Bara. Kan du någon Limerick?
Ja, det är ju den här mannen från Gränna, den kan man ju. Den gamla klassikern.
Den kan väl alla. Jag eller? Sitter här och tänker.
Kan inte den?
Ah, från Gränna. Nej. Som det, skulle...
Det var en man från Gränna som sitt stjärthål kunde spänna.
Nej.
Att han med detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
Nej.
Där måste ni ha.
Nej, det var helt ny.
Jag tror att det är en gammal Hasse och Tage-grej eller sånt där.
Låter ju lite Hasse och Tage.
Det är den limriken jag kan i alla fall.
Ja, men den var jättebra.
Ja, tack.
Fem av fem.
Bra, tack.
Jag väntar mig nu lite limerickar i namn.
Just resten av Simons manus är väl bara limrik, tror jag. Ja.
Precis. Var, nu kommer jag av mig här efter din fantastiska, vad var vi? Vi hade börjat precis snacka om
och irländska städer och tid.
Kilkenny var det.
Kilkenny.
Vi går tillbaka till Kilkenny, för det var där som det var där det började. 1702 startades ett bryggeri där utav Daniel Sullivan. Sullivans har ni nog säkert träffat på, va?
Mm.
Köpt som varumärke, så att säga. Sullivans.
Ja. Sullivans känner jag igen.
Ja, det har sålts på bolaget lite titt som tätt, sådär. Han startade ett bryggeri där 1702 som ganska snart kursa. De gjorde ofta det, bryggerierna på Irland. De hade det ganska kärvt generellt. Det var liksom ganska återkommande både politisk instabilitet och hungersnöd och så här. Så att många de här, alla de här bryggerierna, de bytte ägare mycket. Men som ni vet idag då, så finns ju Sullivan igen. Så att det återkommer vi till. Men Kilkenny, staden där, var idealisk tydligen för bryggning. Så där fanns, det var lite bryggcentrum i Irland. Även destillerier fanns där, ett gott gäng. Ett annat bryggeri som också började där precis efter 1710 grundades det. Och det heter Smithwick's. Stavas ju Smithwick's.
Mm.
Men det lär uttalas Smithwick's.
Säkert, ja. Smithwick's. Mm.
Och det grundades på ett franciskanerkloster där. Men det såldes ju där efter inte så lång tid till några andra. Men sen så småningom så kom det tillbaka till familjen Smithwick's igen på 1800-talets mitt. Sen så drev de det fram till 60-talet. Då köpte Guinness upp Smithwick's.
Okay.
Och man bryggde i Kilkenny fram till 2013. Då lade de ner det bryggeriet, Irlands äldsta bryggeri. Och så flyttade de till Guinness hemmaplan, St. James Gate i Dublin istället.
St. James Gate.
Så lite trist. Men efter detta så gick den här gamla familjen Sullivan och Smithwick's ihop. Och så startade de upp det gamla bryggeriet Sullivan igen. Tog upp det varumärket på nytt, så att säga. Så därför så har vi ju detta idag som ett varumärke som vi kan köpa god irländsk öl ifrån. Och en tredje öl som vi känner till idag är Kilkenny. Eller hur?
Mm. Kilkenny menar du?
Ja,
Kilkenny. Mm.
Ska jag alltid säga när jag vill köpa en Kilkenny på, på krogen.
Det är som att gå fram och säga och be om en leff också.
En leff
istället för leffe.
Ja.
Den skapades egentligen för att folk inte kunde säga Smithwick's. Men då kunde de verkligen säga Kilkenny. Det förstår inte jag.
Något slags, något puffen så här.
Ja. Guinness vill börja satsa på export. Framförallt Kanada var tydligen en målmarknad. Okay. Och då skapade man Kilkenny, som jag säger.
Kenny.
På vårt språk.
Ja, det, jag tycker att du har all rätt att säga det. Ja.
Och det var väl mer eller mindre samma öl från början. Det gjordes lite kraftigare eller något sånt där. För att skulle helt enkelt säljas på export.
Så, samma öl som vadå? Sorry.
Samma öl som Smithwick's.
Ah, okay, yeah.
Det var de kunde säga Smithwick's, så då skapade de Kilkenny då som en ny produkt.
Jag kan inte bara döpa om. Nej,
men det var väl ett varumärke. Det var ett starkt varumärke i Irland, så att säga.
Ja. Okay.
Var det ju. Den är ju väl lite, den är lite, idag är Kilkenny lite mörkare och sen framförallt så serveras den ju med kväve.
På pubben, ja.
Ja. Det är ju inte
och
Smithwick's.
På burk, nej. Mm.
Men räknas den som en Red Ale, Kilkenny?
Ja.
Den gör det.
De Smithwick's skriver inte. Nu hoppas jag att jag inte ljuger här, men jag tror inte de skriver att det är alltså red ale på förpackningen heller, utan de skriver nog bara Irish ale.
Okay.
Så det är ju som jag sa det här med att det är ju någonting som någon annan har satt det epitetet på den irländska alen liksom.
Mm.
Det handlade ju mycket om att den som vi snackade lite grann om när vi snackade IPA, att den brittiska ölen blev ju ljusare. 1800-talets början där så hade de ju mer eller mindre gått över till 100% pale ale malt.
Ja.
Så att då blev det ju en distinktion. Fram tills dess var det antagligen mer eller mindre samma öl. Men då höll de kvar vid att göra mörkare pale ale i Irland. Skillnader man kan se också lite andra skillnader om man har kollat lite grann på Pattison. Han jämfört då lite engelsk ale och irländsk ale. Och skillnader är ju just då att den irländska, man mäskade den kallare så att den blev mer utjäst och var mörkare helt enkelt. Det var väl de tydligaste skillnaderna. Mindre humle också. De hade inte mycket humle i Irland. De importerade mer eller mindre all humle de använde ifrån England. Så man höll ju nere på det i humlenivån.
För det tänkte jag på när jag cyklade hit att man pratade mycket om brittisk malt och skotsk malt med Golden Promise och såna grejer. Men irländsk malt och irländsk humle, som du sa nu, har jag liksom ingenting som jag... För att vara ett sånt stort ölland så känns det liksom konstigt att man inte hör talas om, vet, något irländsk mälteri eller irländsk humlesort på något sätt. Men samtidigt skulle jag dra liksom kanske någon parallell till det här med, du vet, hungersnöden och att bryggerierna nästan gick bort, att det kanske har någonting med det att göra också, att man inte, att mälterierna som fanns var tvungna och nej fan, det här kornet måste vi ha till korngröt liksom. Du får lägga ner din verksamhet liksom, eller att det kanske hade med det att göra, därför de inte har någon, att de fick importera malt också, för att de inte, mälterierna fick lägga ner för att kornet skulle användas till att utfodra folk. Det var bara en tanke som slog mig nu.
Ja, jag har inte själv stött på någonting om att de skulle ha importerat malt, mer än att man beskrivligen har skrivit hur oerhört mycket humle de importerade då. Men
däremot kommer jag ihåg nu att han, Trevor Bush, som hade Potbelly i stan ett tag, importerade ju irländsk malt ett tag. Okay. Något irländsk mälteri som jag inte kommer ihåg av vad det heter.
Svan, kan du veta?
Nej, det var holländskt, tror jag. Svan. Ja, skitsamma.
Ja, det var nog ungefär vad jag hade, kan man säga.
Ja.
Om historie...
Ja, att det började med... Började liksom ifrån, kommer ifrån Kilkenny, och att det var Sullivan och Smithix som är de gamla liksom varumärkena som man menar på har skapat stilen.
Men det är ändå coolt med en ölstil där alltså ursprungsölet är fortfarande, eller har samma varumärke som då. Det är precis samma med Pilsner Kell och samma med Kilkenny. Lite kanske med Carnegie Porter i Sverige. Men ganska mycket annars. Ja, men på IPA så var ju de första har ju dött ut.
Jo, det har du ju gjort många gånger.
Ja.
Absolut. Sen har det ju kommit idag, däremot så finns ju så att säga Irish Red Ale som en stil. Ja. Även i Irland. Ja. Man säger, mikrobryggerier och sådär. De kan ju absolut släppa öl som de kallar Irish Red Ale. Liksom. Ja. Det är ju inga konstigheter.
Men varför har du egentligen valt den här ölstilen? Liksom? Har du någon liksom, men det här är ju... Jag älskar den här skiten.
Ja, men det, jag gillar ju den faktiskt... Jag gillar det här att den är lite lagerlik sådär.
Okay. Så det är
alltså, jag vet inte varför jag gillar irländsk öl, för jag gillar ju dry stout väldigt mycket också. Och det har mer bara råkat bli så. Men däremot så... Nej, men det kan vi ta sen när vi smakar ölen förresten.
Men vi kan väl läsa typ det, för det är spännande att se om de skiljer sig mot typ bitter. Liksom. Som du sa, att de är renare och sådär. Liksom. Men är det mer grejer som kan skilja sig...
Ska jag läsa typdefen eller?
Gör det.
Jag bara satt och funderade på det om jag har... Jag vet att jag drack en irländsk red ale på... När vi hade vårat spårvagnsevent så hade de det på tapp där på... Vart var det vi var?
Station Linné.
Station Linné. Som jag drack och tyckte den var väldigt god. Mm. Och blev väl chockad över hur neutral liksom gästprofil det var i den. Den var inte, var liksom inte alls
nej, men verkligen.
Så som jag tänker på brittisk öl.
Det finns ju förresten ett bryggeri som den här, jag sa att det uppkom liksom i USA, att man började kalla det Irish Red Ale. Och då var det Coors, gjorde en Coors Killian Irish Red, Heineken som ägde detta då. Och de gjorde en Irish Red Ale. Och den var faktiskt jäst med lagerjäst.
Okej. Okay.
Mm. För det var någonting som, när jag fick upp, man kan ju säga att jag fick upp ögonen för Irish Red Ale när jag läste till öldomare och drack den blint. För det var så sjukt svårt att veta om det var en lager eller en ale. Mm-hmm. Liksom, om man får en öl som man ska typ deffa blint. Liksom. Det första man börjar fundera på är det en lager eller är det en ale? Liksom. Men den var verkligen så där man bara, nej men det måste vara en lager. Nej, det måste vara en ale. Det var bara svängde fram och tillbaka så här hela tiden.
Ja.
Och det tyckte jag väl gjorde att den var lite intressant. Så där.
Här kommer en svindum fråga, men den North Coast är det som gör den Red Seal Ale, va? Det är ingen irländsk...
Nej, det är väl, de har väl hittat inspiration ifrån Irish Red Ale, måste de ha gjort. Liksom. Men det är en amerikansk Red Ale, eller amerikansk
typ Amber Ale.
Lite
starkare oftast.
Nej, den är ju inte ens det. Den ligger på 5,2-5,5. Ja, liksom. Ja. Det är mer som en pale ale, men mer malt. Liksom. Mm. Men väldigt gott. Ja. Men om en modern humle då, förstås. Liksom.
Nej, då är nog min enda gång jag har stiftat bekantskap. Det är nog där på Station Linné, tror jag. Okay. Det blir andra gången idag då, kanske.
Ja.
Mm. Ska jag läsa lite här vad det står då? Mild ale, då har vi då alltså, ligger den alltså klass 3 då. 3C, irländsk red ale. Vi börjar med data kanske. OG 10.44-10.55, FG 10.10-10.14. Alkohol 4,0-5,5, IBU 17-25 och EBC 25-45. Kan väl ta den här lite kort sammanfattade beskrivningen, abstract, som de kallar det i USA. Red ale är lätt till medium i kroppen och ska ha en färgton som drar åt kopparrött. Karamellmalt, knäckighet, sirap och toffee ska dominera både i arom och smak och ge en utmärkande kraftfull karamellig karaktär. Humlen får bara bidra med beska för att ge ölet en torr och behaglig avslutning. Färgutseende. Koppar till mörkt kopparfärgad med ett rött inslag. Bouquet-arom. Doften ska vara karamellmaltig och bör ha inslag av knäck, sirap och eller toffee på medium nivå. En liten brödig maltton får förekomma. En låg fruktighet bör även ingå. Aromen ska upplevas mjuk. Ingen humlearom får märkas. Smak. En mjuk maltighet på låg till medium nivå som ska vara knäckig och kolaaktig. Maltigheten bör vara knäckig, kolaaktig och mjuk. Inslag av havrekaka får förekomma på låg nivå. Fruktestra på mycket låg nivå får förekomma. Humlesmaken ska vara mycket låg. Ölet får inte upplevas sött utan det ska ha en lite torr avslutning. Bäskan ska vara låg. Munkänsla, låg till medium kropp, låg kolsyrenivå, mjuk munkänsla. Också förebilder då. Murphy's Irish Red och Strong Arm Ruby Red Ale. Strong Arm, just det. Det var det.
Mm. Ja, nej, men det är liksom du beskrev där, alltså ren, inte så mycket smaker från gästen om man jämför med brittisk öl då, men även med humlen liksom. Det är maltig öl, en lättdrucken maltig öl.
Karamellig, knäckig, lättdrucken.
Ja.
Det är väl ungefär så.
Ja.
Ska vi smaka på den?
Ja!
Jättegärna. Ja.
Det verkar inte som att ni har bryggt någon.
Nej.
Nej, jag har fortfarande aldrig bryggt en Irish.
Ni behöver inte skämmas för det.
Nej, tack. Nej. Skönt.
Jag hämtar.
Men jag kommer brygga om jag tycker det är gott.
Precis, så hoppas du har bryggt god öl. Men en ganska mörk öl, mörkröd, ser snyggt med lite, inte helt kritvitt skum utan lite...
Det är en otroligt mörk koppar om det om man ska...
Ja, nu har vi lite dunkelt här inne också. Om man håller på mot ljuset så är det ändå mörkt, röd, rödbrun.
Ja, man ser ju helt klart, man behöver inte ha den i ljuset för att se röda...
Nej,
verkligen inte.
Den ligger nog, jag säger inte att den ligger utanför typ
det här
kaffe,
är
men
inte
ligger
typ
i
riktigt.
I den mörkare spektrat.
Jag dricker bara typ
ja, men,
riktigt.
Absolut, men inte ovanligt mörk tycker jag inte. Och hur man får det så här röd är ju genom att använda någon procent rostat korn. Det är ju det som gör det.
Alltså, jag tycker smaken är... alltså doften är liksom lite återhållsam. Alltså maten, men är jävligt kexig, havrekakig... som det tog typ där för en eftersmak som ligger kvar länge liksom. Men det är ingen det är ingen smak ifrån ingen smak från gästen.
Inga estrar. Kan man inte säga att det är.
Inga estrar, ingen humledoften. Men jag gillar den här liksom kakigheten som påminner om den här det här där malt avsnittet och prata om Chevalier malt liksom.
Mm.
Den typen av kakighet eller kexighet. Lite digestive, som man heter på Irland då. Inte digestive. Som
ja, just det. ja, det var väldigt gott det här ju.
Ja.
Jag är inte speciellt nöjd med det.
Nej.
Vad är det du inte nöjd med?
Jag tycker att den är... Jag vet inte, men tycker ni att jäsningen är... Men saken, där är en... Jag där är en enda sak som jag... inte brukar göra, kan man säga, som jag har med den här ölen. Och då är det, jag vet inte om jag är så nördig så att det är liksom att det faktiskt har någon betydelse eller om jag bara hakar upp mig på det, så att säga. Och det är att jag råkade köpa färdigkrossad malt.
Mm.
En hel säck, 25 kilo säck. Och nu så har jag den vatt. Så den här är ju då krossad. Den här
basmalten då?
Basmalten.
Eller vad står det där med 25 kilo krossat rostat korn?
Nej, 25 kilo krossad basmalt som då har blivit ja, men ett par, två, tre månader också tror jag till och med.
Mm.
Jag vet inte, för jag tycker att jag får ingen sådär yes, vad gott det här ölet var.
Du saknar malt.
Och sen tycker jag framförallt, men det är egentligen det. Men det, så det handlar ju liksom om det så.
Men hur mycket basmalt har du i?
Receptet består av 97% Marisotto, 3% rostat korn.
Okej.
Okay. Mm. Så det är ju ingen karamellmalt eller något. Jag tycker det är fasen var den är karamellig och knäckig.
Ja, verkligen. Brud,
som vi säger där. Alltså jag blev själv chockad att, att Marisotto är så jäkla mycket. Så att jag hade velat göra en mycket lättare.
Från vilket mälteri får jag fråga där? Marisotto från...
Muntons.
Muntons.
Ja. Nej, men... nej, så jag, framförallt så är jag, alltså, jag tycker väl att den kan väl vara en hyfsat exempel på en Irish Red Ale, absolut.
Mm.
Men jag hade velat göra en mycket lättare Irish Red Ale. Alltså okay. Mer mot Smithix så här. Alltså, från början hade jag bara tänkt ta 2% rostat korn. För det har jag har läst att Smithix har 98, Marisotto 2 rostat korn. Sen la jag in det i något jävla bryggprogram för en gångs skull. Och då så oj, den blir ju alldeles för ljus. Så då så la jag på 3%.
Mm.
Men nu tycker jag att den snarare är lite för mörk.
Ja.
Men sen så tycker jag att det blev alldeles för mycket de här digestive-smakerna och karamelliga smakerna. Mm. Så att jag hade velat byta ut en del av Marisotto mot kanske Golden Promise eller Pilsenermalt.
En vanlig pilsenermalt,
för att jag vill ha den lättare. Ja. Men för det var jag för att dricka den liksom över sommaren.
Ja, jag fattar. Men samtidigt, för att vara så pass mörk så är det fortfarande... Den upplevs inte så mörk som den är ändå, det vill säga det är inte chokladigt och det är inte tungt ändå.
Nej, det är ingen rostad smak på den heller.
Nej.
Jag kan ju ärligt talat säga det, för jag är ju inte så high, alltså jag är ju långt ifrån er när det gäller det här med att hitta fel smaker och sådär.
Mm.
Så jag det var ju ett tag sedan jag lärde mig det här med acetaldehyd, men jag är ju inte så bra på att hitta det. Så när jag doftade på den först så tyckte jag att det var någonting. Men så började jag blanda ihop saker som bara är fräscha. Den doftar lite fräscht, tycker jag.
Jag hittar ingen acetaldehyd i den.
Men vad är det som kan göra att den doftar fräscht då? Fattar ni, hör ni, eller känner ni det också, eller?
Ja, men alltså jag kan gå med på tendenser till acetaldehyd. Den där lilla fräscha. Men jag är inte säker på att det kan vara från det rostade kornet också, tänker jag.
Jag tycker mer att det är lite alltså kaffe mer då. Alltså kaffeböna. Men inte den. Alltså du tänker ett ljusrostat kaffe nästan. Alltså. Men inte inte acetaldehyd på det sättet jag säger, och inte liksom, du vet, kaffe som i en stout, utan något lätt rostat liksom.
Men vad tror ni det här med krossade malten då?
Jo, alltså för mig som lodomakare så är det ju liksom okrossad malt är ju big no-no, för att maltsmaken oxideras. Även på krossad malt då. Och sen så är det här med den enzymatiska aktiviteten som många säger, att den tar ju stryk av kontakt med syre. Alltså skalen är en ganska bra alltså syrebarriär helt enkelt liksom. Men du upptäckte inget sånt, eller har inte börjat märka det än, att du får lägre utbyte än vad du brukar få?
Nej, det var nog ingenting jag tänkte på.
Jag kan
på.
Tänka mig att det är mer är
men jag vet inte, jag höftar lite med mängden kanske. Alltså den har vissa kvaliteter som jag är helt nöjd med. Den här att den är liksom ganska, eller att den är lättdrucken och lite lagerlik så. Men sen så uppskattar jag inte, men framförallt att det blir för mycket smak på den.
Okej.
Ja, jag tyckte det var gott, men jag har inte riktigt
Men det handlar ju om vad jag ville göra så.
Ja, jag förstår. Jag förstår. Och jag har ju som sagt inte riktigt...
Men jag tycker ändå den klockar in på typteffarna eller många av de där grejerna.
Ja, det gör det. Men det var ju ändå som... Du snackade om det här med havre, men det kaka kanske, vad stod det om det? Det var väl...
Cola och fudge står det väl.
Ja, men just det här med havrekaka, att det var en låg... Att det
kanske det så det var. Jag kan bara komma ihåg att det stod havrekaka och så blev jag sugen på havrekaka.
Inslag av havrekaka får förekomma på låg nivå.
Okej. Okay. Men, ja, det kanske är för mycket havrekaka då.
Ja, men jag vet inte.
Men det är ju framförallt i smaken som det var havrekaka från mig.
Ja, smak. Det är smak jag läser på här. Men det står ju en mjuk maltighet på låg till medium nivå som ska vara knäckig och kolaktig. Inslag av havrekaka får förekomma. Men det är möjligt att det är för mycket smak, ja. Jag vet inte, men det är ju, alltså, det är ju goda smaker.
Alltså, om jag jämför det med andra Irish Red Ale så... Tycker jag väl egentligen inte att det är för mycket smak, men...
Men hur skulle man göra då? Vad skulle man ha?
Nästa gång jag skulle brygga om det, om jag skulle brygga om den här och ville göra en lätt Irish Red Ale som kanske sämre hade passat in på typ FN snarare, då hade jag tagit 2% rostat korn istället. Och sen hade jag väl bytt ut kanske 20-30% av Marisotton mot Golden Promise.
Ja.
Men när det ska vara så ren jäst, funkar det liksom jäsa med US05 liksom? Eller vad är det, vad är det liksom det, vad, eller det, jag tänkte det finns väl Irish Ale jäst liksom.
Ja, jästen den här med Irish Ale precis.
Ja. Men man skulle ju, känner jag, spontant lika gärna kunna använda en Kölsch jäst eller US05 och jäsa svala liksom.
Ja, och som jag sa att det förekommer ju till och med att de gör Irish Red Ale med lagerjäst.
Det sa jag. Ja.
Så det kan vara en liten sån där hybrid ibland också.
Ja, coolt.
Ja.
Tror du Guinness använder samma gäst idag i Kilknöj och Guinness?
Ja. Det tror jag faktiskt.
Det tror jag också. Nästan. De är ganska rena bägge två.
Ja.
Nej, jag tycker det var gott det här.
Ja, det tycker jag också.
Jag måste bara träna upp min acetaldehyd.
Ja, men jag kan absolut förstå att du säger acetaldehyd, och om någon bestämt hade sagt att det var acetaldehyd i den så hade jag nog köpt det.
Det för övrigt, vi hade ju Nan med oss på våran spårvagnstur, och jag vet inte, alla kanske inte har mäktat med att lyssna på det avsnittet. Eller så, men hon säljer ju sjukt prisvärda sådana felsmakskit, kan man ju tipsa om, på Beer Lab. Alltså, hon tar typ 300 spänn.
500 spänn tror hon tar. Men det är 1000 spänn kostar ju de näst billigaste. Så man känner, det är fortfarande halva priset mot konkurrenterna. Liksom.
Det är väldigt prisvärt om man tycker att det är... Alltså det är ändå vettigt att dra ihop ett gäng polare och testa med, men det blir ännu mer vettigt. Absolut. Om det är bara, man behöver bara lägga en hundring per skalle liksom.
Ja. Nej, det är sjukt spännande. Det är konstigt ändå att felsmak kan vara så intressant liksom. Eller det tycker jag ibland, med att det är roligt att dricka defekt och skadad öl bara. Men det är bra.
Lära sig.
Ja, men jag tror att det är väldigt nyttigt. Ja. Så att man kan, speciellt om man vill tävla med sin egen öl, så att man kan lära sig och känna om ölet är meningslöst att skicka in till en tävling.
Ja, så.
Gött.
Ja, hade du mer att säga? För jag har en liten grej jag tänkte bara kolla med er. Mm. Eller jag tänkte att jag skulle utmana er på en tävling.
Jag har inte haft tillräckligt många tävlingar
där jag har förlorat. Jag tänkte att för nu är jag ute ganska god tid liksom, men att vi tre ska brygga till Porter Stout-träffen, om det blir någon, eller vinterträffen, men jag säger Porter Stout-träffen för det är vore roligare där, men att vi tre ska brygga varsin pastry stout. Och så ska vi se vem av oss som får flest röster och gör det bäst helt enkelt. Man får välja liksom alkoholhalt och sådär. Sen så kan man ju dra upp andra liksom sån här. Ska får man använda aromer, ja eller nej? Eller ska det vara pure?
Alltså om vi ska göra en pastry stout så är allt tillåtet.
Allt är tillåtet, okej. Okay. Ja, allt är tillåtet. Och vinnaren koras på Porter Stout-träffen. Folkets val.
Mm.
2023 så har vi
22
ändå,
måste det väl då?
2022.
Brukar det, när brukar det vara?
När brukar det? Men, du brukar vara i februari va?
Nej, det brukar ju normalt sett vara på hösten i oktober, november.
Ja. Nej, men då är det ändå roligare, för då är det ändå ganska, men då har vi ändå lite tid på oss att brygga något, känner jag. Men jag känner att det har varit skoj med ett sånt sånt tävling, för det känns som en ölstil där vi är på ungefär samma nivå. Det är ingen av oss som har brukt oss. Antar ni den utmaningen?
Ja, definitivt. Då kanske vi gör ett avsnitt också om pastry stout.
Exakt,
jag tänkte. Ja, men det var ju bra förslag.
Jajamän, då och hörs vi igen i november.
Ja, just det. Men hur var det nu med namn, Simon?
Just det. Irish Red Ale. Ja. Har ni hittat på lite namn, eller?
Ärligt talat så hade jag glömt bort det här. Så jag har suttit och plitat ner nu lite. Mm,
det är för att du har varit så disträ under den här...
Det har jag väl inte varit.
Nej, jag skojar bara.
Okej, okay, men då tar vi Magnus först.
Jag sitter här och bläddrar på telefonen för att låtsas som att jag hittar på grejer. Men jag tänkte ändå på det. Nu, framförallt nu när du sa att du hade sån jobbig buteljering idag, tänkte jag att då måste jag komma med bra content här. Men det enda jag tänkte på att man skulle kunna byta ut... två har jag. Det var att man kan byta ut red till andra grejer, typ Irish Fred Ale.
Fred.
Fred, om man känner någon som heter Fred. Irish Cred Ale. Red Ale.
Irish Dread Ale.
Dread Ale, om man har dreadlocks i koket.
Ja.
Och sen så den jag var mest nöjd med, som kanske är lite liksom lång, det är ju om man har... det är ju om man då har bryggt en väldigt rastypisk
rastypisk
det kommer ja, det är ja. Irländsk öl med sin då rastypiska hund, så kan ju den heta irländsk set ale. Finns alltså en hundras som heter irländsk setter.
Ja.
Men vi kan klippa det där. Vi kan inte hävla ner.
Ja.
Jag tyckte det var jättebra.
Nej, men det var bra.
Ja.
Det var några bra där, ja.
Varsågoda.
Ja.
Ta över.
Ska jag, du som har tänkt mest på det här, Simon, ska vi göra så att du får avsluta då kanske?
Ja, men det kan vi göra. Du kan ta... jag vill inte... Ja. Nej, men börja.
Ja. Jag kom på, för några år sedan så gjorde jag till vinterölsträffen en Imperial Red Ale. Som vi, man skulle kunna anamma det här tänket på den här också. Man gör den här, man nischar sig till att bara sälja den till jägare under hösten. Då kan den ju kallas för Red Älg. Det hette våran.
Red Älg.
Red Älg. Irish Red Älg.
Bra.
De är ju rädda. När de jagas. Om man brygger den som man bara får dricka på lördag och söndag, så kan den ju heta Irish Red Helg.
Nej, men.
Och sen så läste jag då... Nej, ni hör ju att det här är osant. Men Jag läste ju att Ajinger skulle börja brygga en sån här. Den heter Bayerisch Red Ale.
Bayerisch Red Ale. Ja, men inte
så Bayerisch.
Ah, den gillade jag, den var den bästa. Den var
tack, det var därför jag tog den sist.
Mm. Mm. Jag har då ett litet koncept och spottat ut mitt namn på detta koncept.
Härligt.
Sen har jag inte dock skrivit så mycket till sådana här historier.
Du hade ju oerhört bra upplägg på Helles avsnittet.
Ja, det var...
Ja, men jag har fått lite den... Jag kommer inte riktigt ihåg hur de lät. Just det var... Ja, vi kommer inte gå in på det.
Ja, men det var ju... Jag kommer bara ihåg en, men det var den mest olämpliga som jag kom på.
Jonas
och Mark.
Just det, och Mark homosexuell. Så, ja. Så. Ja, men det är kanske lite samma ingång kan man väl säga.
Ja.
Givetvis. Vi tar... jag har gått på det här med IRA då.
Ja.
Till exempel kan man... om man slår sig rejält när man brygger, då kan den heta Blåtira.
Just det.
Och då fattar ni att vi kan hitta på väldigt många där. Om vi gör till exempel en IRA som blir alldeles för mycket rostat korn i, så den blir en svart, den blir black, då blir den Bira.
Ja.
Fattar ni?
Den var ju dubbelklurig den.
Bira, ja.
Och om man brygger en öl till sin syster som fyller 20, då kan man säga, henne ska vi fira.
Ja, jo, det kan man.
Och om man bara brygger en enda Irish Red Ale, Iran.
Just det.
Ja.
Om den är fruktansvärt söt, då blir det sirap.
Sirap.
Exakt. Och sen minns det många fler, ni kan själva hitta på lira, ja. Och vira och gira. Och om här då, om basketpensionären Shaquille O'Neal åker till Kilkenny och brygger öl samtidigt som han hyllar colombiansk popmusik,
Shakira.
Då gör han Shakira.
Ja, det är, den var bäst faktiskt.
Ja, den var bäst.
Ja.
Jag hade någon på Keira Knightley också, men sen visste sig att hon hette inte Knightley
längre.
Hon stavade inte det med K. Jag tänkte någonting med riddare, jag kommer inte ihåg vad det var. Men ni får hitta på själva. Ja. Fylla i själva. Ja, men Shakira.
Shakira, den var riktigt bra.
Men den här då, om man har bryggt en väldigt enkel Irish ale med enbart en malt och en humle, då är det ju en Simply Red.
Bå!
Ja, varsågoda.
Tack.
Han är väl finare också?
Jag vet inte.
Ja.
Det är högt och lågt.
Men det är högt och lågt, som alltid i den här podden.
Mm. Ja, det får man ju säga.
Ja, tack idag Simon.
Ja, tack idag. Vad är det nästa gång? Jo, då är det väl historisk öl.
Ja.
Vi borstar bort dammet från våra bryggböcker.
Det blir mycket latin och gammelsvenska uttryck och...
gamla seder.
Precis, ja.
Det ska bli kul.
Det ska bli kul, ja verkligen.
Det har vi ändå hållit på med ett ganska bra tag detta, eller hållit på, men vi bestämde ju att göra det för ganska länge sedan.
Ja, du bryggde din öl för...
Ja, ett halvår sedan var det väl i alla fall. Ja. Det var nog mer än så. Ja, det var...
Ja, men det ska bli kul faktiskt.
Det är kul att slippa såna här lodo-tjafs och sånt.
Ja, just det. Men vad bra då.
Ja.
Tack för det här.
Tack ska ni ha.
Hörs vi igenom 2 veckor.
Det lär vi göra.
Tack alla Patreons.
Ja, tack så jättemycket.
Tack alla Patreons, ja.
Då säger vi väl det.
Ja, det säger vi.
Det gör vi.
Halleluja!
Halleluja!